och varmt välkomna till Dr. Diamantis-podden, där jag pratar om allt mellan traditionell visdom till modern vetenskap. Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Dr. Diamantis-podden, och här sitter jag med Mina.
Hej Diamantis, och hej allihop som lyssnar.
Hej, och alltså det är så kul att sitta här igen och få samtala. Och ja, men det är så otroligt dynamiskt det här samtalet.
Ja.
Det känns som otroligt relevant, och lyssnarna blir mer och mer delaktiga i det här.
Mm.
Och tack för att du är då lyssnarnas röst.
Det är en ära att få vara lyssnarnas röst. Det uppskattar jag jättemycket. Jag har viss koll på vad lyssnarna vill att jag plockar upp för ämnen. Vi har ju några avsnitt på oss och försöka bocka av så mycket som möjligt. Men just idag tänker jag att vi ska prata lite mer om det där vi avslutade förra veckan. Att vara på botten.
Ja, för vi avslutade med din fråga, men är det okej att vara ner på botten?
Mm.
Först och främst, låt oss kavla ut lite. Vad betyder det att vara nere på botten? Vad är det för dig, Mina?
Jag tänker lite som du sa i något annat avsnitt, att när man känner att man inte har liv kvar, man har ingen energi kvar. Och hur man gör det med ännu mer liv, så får det liv så småningom och så får man energi av det. Men för mig är botten när det är riktigt infekterat, när man inte riktigt kan se ljuset i tunneln.
Och vilka känslor är det man präglas av då?
Naturligtvis obehag, sorg, lidelse, smärta. Jag tänker om det sätter sig fysiologiskt, så är det ju sjukdomar och smärta av den anledningen. Och sätter sig emotionellt, så är det ju depression och ångest. Och
ja, inte att den här botten innebär per automatik depression-diagnosen.
Nej.
Men definitivt att man kan känna hopplöshet.
Just det.
Och att man kan känna mycket väl depressiva känslor. Men som vi avslutade sist, är att det är avgörande. Utan mörker inget ljus. Utan botten ingen höjd. Men jag tror återigen, så som jag säger i alla avsnitt, att det finns ett stort tillit till varför vi är kapabla att känna så mycket smärta, psykologisk smärta. För att i alla fall i mitt fall, vad skulle annars, jag ställer den här frågan till mig själv, vad skulle annars motivera mig mer än just den här smärtan? Vad skulle annars motivera mig att ge upp vissa behov, vissa begär, och verkligen tvinga mig bli den absolut bästa versionen av mig? Och inte bara tvinga mig själv, tvinga mig ge upp mina behov och mina snuttefiltar, men också samtidigt vara tacksam och glad över det och veta att jag gör det för ett anledning. Att jag inte bara genom tankeviljan står emot frestelsen av snuttefilten, låt oss säga chokladkakan.
Mm.
Så jag är disciplinerad, jag är duktig. Och jag håller mig då och äter istället, inte vet jag, en fruktsallad brukar jag ge rekommendationen. Fruktsallad, men medan jag äter fruktsallad så tänker jag på chokladkakan egentligen skulle vilja ha. Det finns ju ingen harmoni i det.
Nej.
Det finns ingen balans i det. Energin är spretiga, de går ju åt alla håll. Och vi vill ju att det jag känner och det jag gör ska vara ett.
Ja.
Och det kommer ju från en djupare plats också när förändring sker. Förändring sker ju när jag kommer till vissa djupa insikter om mig själv, tillbaka till självkänsla. Och när vi menar då att jag är ner på botten, vi syftar till också den mängd skuld och skam vi känner, som är en del av den dåliga självkänslan. Och hur pass kritiska och dömande vi är mot oss själva. Och allt omkring oss blir bara så tungt.
Mm.
Vardagen, vi vaknar upp och vi känner att det är grått igen. Men det är februari. Det är menat att vara grått. Det är så här, när kommer sommaren? Juni.
Ja.
Då är det sommar. Nu är det februari. Det kan inte vara på ett annat sätt.
Mm. Lite som att det måste finnas mörker för att man ska uppskatta ljus.
Jag tror att det är det som egentligen det hela handlar om. För att om vi går in till en jättestor fråga, så här, vad är meningen med allt?
Ja.
Ifall då det finns en gud som är perfekt, varför skapade han ens existens överlag? Inte bara jorden, men det materiella. Varför skapade han det? Och det är klart en jättestor komplex fråga som man kan då sätta sig ner och tänka på utifrån många olika perspektiv. Men jag fann mitt svar i yin och yang symbolen, tai chi. För det verktyget kan man applicera på så många olika saker, inklusive det här. Det ger dig svar till den absolut största frågan av dem alla. Det är varför? Och då kan man tycka att Gud är perfekt och han skapade någonting som inte är perfekt. Men jag håller inte med det påståendet. För att perfektion finns i två former. Det är det statiska och det är det dynamiska. Det statiska är att Gud är perfekt. Alltid är, alltid varit, alltid kommer vara. Inte bunden i tid och rum. Och det är symboliserat av cirkeln som yin och yang symbolen är i. Det symboliserar också vårt hjärta. Det är det eviga perfekta. Den villkorslösa kärleken som finns där. Under allt det andra som vi oftast glömmer bort kärleken. Och det dynamiska, det är yin och yang symbolen. Mm. Det är den dualistiska världen. Det är den materiella som vi befinner oss idag. Och det är inte att obalansen eller det operfekta är det som är. Det är att den här dualismen ger upphov till kinesisk medicinsk ordspråk säger 1000 möjligheter. Infinite possibilities. Och däribland finns också det perfekta i det dynamiska.
Okej.
Okay. Så i bakgrunden finns det eviga närvarandet. Intelligensen, visdomen, den eviga Gud. Och framför det är skapat just den här dualistiska, dynamiska som kommer och går. Som blir vad vi relaterar till det. Och en av anledningarna till att jag kommer till den slutsatsen och till den upplevelsen är för att mänskligheten har ju försökt tacklas med det här i årtusenden. Tillbaka till Buddha, fyra ädla sanningarna. Att leva innebär att lida.
Just det.
Så det är vad meningen är. Att komma till insikt över din perfektion.
Verkligen. Åh, vad bra. Du satte verkligen huvudet på spiken där. För jag tänker mycket på det när man står inför en situation och man har ett mål. Och så tänker man, nu ska jag kämpa och så ska jag nå mitt mål. Och när jag når mitt mål, då kommer jag må mycket, mycket bättre. Och sen när man har nått sitt mål, då planerar man nästa projekt. Och så är man ständigt i projekt för att på något sätt må bra. Och sen någon gång, någonstans, så inser man att alla dessa projekt har jag avklarat. Och alla dessa mål har jag uppnått. Men ändå mår jag inte bra. Då tänker jag ofta så här, det är rätt privilegierat då att kunna komma till den insikten. När man ändå har uppnått alla sina mål men ändå fortfarande inte mår bra.
Vi har ju blivit sålda den här berättelsen att gör det här och det är det som kommer leda dig till glädje.
Mm.
Det är den här framgången. Oavsett hur den här framgången uttrycker sig. Men när du är väl där så kan inte du verifiera den förväntade upplevelsen med den upplevelsen du egentligen har.
Just det.
För den stämmer inte överens.
Nej.
För att när du sen kommer hem och går och lägger dig och vaknar upp dagen efter,
ja,
då är du tillbaka där och börjar planera nästa delmål. Och så säger du, okej, men det kanske är det målet. Det är det jag behöver bli. Det är så här det här behöver växa.
Ja.
Företaget, ekonomin, inte vet jag. Det är kanske fler par skor jag behöver. Nej, jag vet inte.
Precis så.
Det är ännu dyrare väska. Ännu snabbare bil.
Ja, ja.
Men istället förstå, för att vi blandar ihop vem vi är med vad vi gör. Det är bara misstolkning, återigen. Det sker under medvetet. Och när vi räder ut det, att det är inte fel på vad jag gör, men hur jag relaterar till vad jag gör. För att jag är i mitt psykologiska blivandet.
Ja.
Jag är i tron att jag inte är tillräcklig och jag behöver bli någonting. Men när du kommer till insikten att det som finns här inne är gudskapelsen. Och det som jag känner som det eviga närvarande medvetandet, den känslan jag finns, jag är, den är konstant och den är densamma. Från dagen ett, känslan jag finns, den förändras inte. Och värdet på den förändras inte heller. Och om det är någonting som jag kan peka finger och säga det är vad jag är, det är det. Och inte mitt namn, min titel, mitt bankkonto, vad den må vara. Därefter så vaknar man upp en dag och säger det här är ju en lek.
Ja, det är en lek.
Det är en lek. Och inte på ett arrogant sätt. Men det är en jättevacker lek. Det är en lek och det är en dans och det är en symfoni.
Ja, och vi får vara med.
Exakt. Och vi är väldigt delaktiga i det här. För att den energin du sprider ut kommer också påverka många andra omkring dig. Så då blir det förhållningssättet till vad du gör förändras fullständigt. Då kan jag gå in och försöka bli den absolut bästa oavsett vad den än är. Men jag vet att det inte per definition vem jag är i ett djupare perspektiv. Och det är samtidigt så avvisar jag inte heller min titel som oavsett vad det nu än är.
Nej, för det är fortfarande en del av den värld vi lever i.
Precis, men jag nu kan navigera mellan de två.
Hålla ögonen halvt öppna.
Exakt, halvt öppna i den yttre och inre världen. I de olika dimensionerna, i de olika perspektiverna, i de olika energierna. Och att avvisa den ena för att säga bara att den andra finns, det är också felaktigt. Så det är den här balansen. Med det emotionella, fysiska, till och med det andliga. För att jag känner, det landar inte bra hos mig när några kanske från det andra spektrumet säger allting är en illusion. Och bara förkastar alltihopa och säger nej, vi befinner oss i den här dimensionen också. Jag har också ett ego. Men det är, jag tillåter inte egot ta över ratten så att säga.
Nej.
Det finns det fantastiska ordspråket på engelska. It's a wonderful servant, but a terrible master.
Ja.
Så då säger man bara, kan jag snälla få tillbaka nycklarna till ratten?
Just det.
Ja.
Så ser det som en betjänt.
Exakt, det är en betjänt.
Ja.
Det är inte din master.
Mm. Men den måste också finnas med.
Den behöver vi där. Och tillbaka till varför just mörkret och känna sig längst ner så viktigt är att just i de två extrema sidorna av det spektrumet, i de två polariteterna finns det otroligt mycket kreativitet. Och det är där mesta av förändringen sker, när du kommer ut till vissa insikter, att du ger upp. Det är där förändring sker. Och det är inte att jag försöker förändra mig själv. Det är så här, livet håller på att krossa mig och nästan tvingar mig att lämna ifrån mig det här snuttefilten eller vad den må vara. Och jag gör det för att jag vet att det tjänar inte mig. För att jag samtidigt kommer till insikt att den har haft en funktion. Den har fyllt en funktion där den har avlastat en form av smärta för att jag har burit på den här tron att jag inte är tillräcklig. Och det är det dess syfte har varit. Och vi till och med tackar och vi säger hejdå till den. Men vill den hänga kvar så får du hänga kvar, min älskling. Du får också vara där. Och när du är redo så är du, får du gå din väg. Och samma sätt också i andra sidan spektrumet. När vi är högst uppe och det är väldigt mycket ljus. Där är också väldigt mycket kreativitet. Och vi ser ju att konstnärer, vissa uttrycker den här kreativiteten genom den mörka kreativiteten och vissa befinner sig i det väldigt ljusa och uttrycker det därifrån. Och sen finns det såklart då, däremellan också. Men just i de här två stora
ytterligheterna,
det där polariteten. Och vi ser det också i kinesisk medicin, vi kallar det här yin och yang-symbolen, tillbaka till den, så finns det också olika benämningar. Och det finns yin-yang, när det är precis balans. Sen finns det yang i yang, då har vi rört oss mer mot det mörka. Och sen pushar vi mer och går ditåt, då tippar det över och blir yin.
Just det.
Ja.
För
att sedan bli yin och yang, och sen blir det yin i yin och sen tippar det över och blir yang.
Ja.
Och de här extremiteterna, de symboliserar också universum, det som vi pratade med. att det som finns bortom det materiella och det materiella, så man kan se det utifrån flera perspektiv. Och de här stora frågorna som vi tar upp. Så
var inte rädda för ytterligheten i lidelse, i smärta, i det mörka. Stanna Nej. Där, lyssna in, känn av, ge en kärlek. Och kolla om den är redo att släppa taget.
Mm. Mm. Och det säger, jag vet att det är tufft.
Mm.
Jag vet hur det känns att fysiskt tro att du kommer dö.
Mm.
Det är verkligen att livet håller på att krossa dig. Och jag vill bara påminna dig om att om Gud har skapat de platserna i oss, så har han också skapat oss förmågan att överkomma det här.
Mm.
Så bara tillit. Och ibland är det så att vi blir knuffade ner till de här platserna för just att ge upp och välkomna tillit. Där man inte har någon annan, man har ingen annan chans. Eller inget annat alternativ, lättare sagt. Än att jag behöver börja lita. Jag behöver börja lita på min kropp. Jag behöver börja lita att livet bär mig. Och jag kan lita också att det finns något större som vakar över mig. Att även jag är vakad över. Att även jag är värd att bli vakad över. Och det är otroligt läkande. För nu kommer vi in i ett annat område.
Mm. Läkning.
Exakt. Och inte bara läkning, men psykologin bakom läkning.
Mm.
Som är, det är ett område som inte många pratar om, som jag vill faktiskt beröra just här idag. För att i mitt kliniska arbete, nu har jag jobbat i snart 5 år. Jag har träffat väldigt många, och väldigt många som har fallit mellan stolarna i vården. Och väldigt många, nej, alla.
Mm.
Det är ingen som kommer hit till mig med sitt första symptom. De går igenom vården, de får ingen mer hjälp, sen kommer de. Vi måste hitta en annan väg. Och då har det oftast gått väldigt lång tid. Och då har man samlat på sig flera diagnoser. Men trots det så ser vi att det finns patienter som gör fantastiska återhämtningar. Där kroppen faktiskt läker. Och det kan vara väldigt allvarliga diagnoser också. Och då får jag väldigt ofta frågan, ja men kan man läka det här? Kan man bota det här? Och hela frågeställningen är egentligen fel. För att man kan se det återigen från flera perspektiv. Men jag ser att de personerna som överkommer väldigt allvarliga symptom eller diagnoser, de kommer in i en form av övertygelse om att de kan. Som väldigt många andra, den här glimten i deras ögon, den finns inte där, den övertygelsen. De är mer för att lindra symptom. De är mer för att lätta på smärtan. Medan när någon kommer med och är väldigt bestämd, kanske inte alltid från början, men så fort de får smaka på lite på kroppens självläkande förmåga, då går de all in och säger, wow, det är självklart, nu kör vi. Och de har prioriterat då sin hälsa och sitt liv som nummer 1 och ingenting annat. Det vill säga, varje dag, vart de än går, i varenda steg, varenda andetag och hjärtslag, så känner de att jag ska bli frisk. Jag ska få tillbaka min funktion. Jag har så mycket att leva upp för. Mm. Jag har så många resor att göra. Mm. Saker att uppleva.
Mm. Livet väntar.
Ja, jag är absolut inte redo att vara kvar här vart jag är idag.
Mm.
Men även om man är det, jag har stor förståelse också till varför. Tillbaka till trauman, dysfunktionell uppväxt, dålig självkänslan. För att den kan också avspegla sig, har jag rätt till att må bättre än vad jag mår? Så ibland behöver man jobba också på det emotionella för att se en förbättring i det fysiska. För egentligen, det är en och samma. Den mentala hälsan, den emotionella hälsan, den fysiska hälsan, hälsan i dina relationer, hälsan i ditt perspektiv till ditt arbete, det är ett och samma. Du kan inte ha en bra mental hälsa, emotionell, och din kropp går helt åt skogen och du trycker i dig saker som absolut inte främjar din hälsa. Det går inte. Så allt går hand i hand. Och därför behöver vi förstå att du behöver jobba på de flera plan och flera sakerna. För att vad just den här tron gör, okay, det här är någonting som jag inte pratat tidigare om. För att jag inte vet att om folk är redo egentligen. I kinesisk medicin så jobbar vi då med energi, med yin och yang, med qi som flödar. Vi har 12 primära energikanaler. Anledningen till att vi jobbar med energikanalerna, det är för att vi vet att det energiska kommer påverka sedan det fysiska, det materiella. Och varje cell och varje organ har ett hologram. Det finns ett energiskt hologram i cellens eller organens funktion. Och det är egentligen den energin vi återställer för att sedan det fysiska ska ta efter. Det här är ju då så långt kanske man kan komma från den konventionella medicinen. Men vi ser det utifrån det perspektivet. Och när vi förskriver då kinesiska örter, vi tänker inte på vilka antioxidanter de har, om det är polyfenoler, om de sänker inflammation och så vidare. Jag använder det språket för att kunna förklara vissa saker. Och det är fint också att forskning börjar förstå att de egenskaperna finns där. Men vi ser det rent av från det energiska perspektivet. Det är vad gör den här örten energiskt i din kropp. Den här energin, kommer den lyfta energin? Kommer den sänka den? Kommer den dra ihop den? Kommer den stärka den? Kommer den skingra en stagnerad energi? Så det är så örterna förskrivs. Och vi ser det också från till och med ett tredimensionellt plan. Att när vi förskriver ett recept, så man kan se det framför sig som ett hologram. Och vi ser att baserat på de symptomen, baserat på den pulsen och baserat på den utseendet av tungan och diagnostiken, det är det som behövs. Sen kan vi prata om att okej, det är menstruationssmärta, så det, du behöver inflammation, det är prostaglandiner som är proinflammatoriska markörer som drar ihop kärlen som orsakar smärta. Visst, vi kan se det på det planet, men otroligt ytligt om du pratar med en kinesisk läkare. Det där är ytan under, vad händer under? Det är det vi jobbar på. Sen har de här kinesiska örterna, de har då antiinflammatoriska egenskaper och balanserar prostaglandinerna och förbättrar blodflödet och lindrar smärta. Men det är för att de är energiskt byggda på ett specifikt sätt. Så kinesisk medicin då ser också kroppen med det här holografiska ögat, vilket är ett djupare perspektiv. Och det var inte förrän många år senare än mina studier som jag verkligen förstod, och mycket annat arbete som jag har gjort, som man kommer till insikt att egentligen det är det energiska, vi är energiska varelser.
Ja. Otroligt spännande och komplext, Diamantis. När du pratar så känner jag genast, wow, det här var avancerat.
Det är det, så jag är väldigt restriktiv med att gå in på det, för att det är svårt också att greppa. Man behöver nog låta det landa och kanske lyssna och visualisera och kanske läsa vidare om det. Men tillbaka till just den här psykologin, läkandets psykologi, som är otroligt stark. För det förstärker hela cirkulationen av qi. Någon som har gett upp, vad händer med qin? Det finns ingen styrka i det, det finns inget power, det finns ingen livsglädje. Då måste vi förse det lite. Den personen behöver stärkande örter, säger vi. Och då är det mer starkare frekvens. Och någon som känner sig att de har kört fast någonstans och de är frustrerade och irriterade och till och med hetlevrade. Mm. De behöver då någonting som skingrar den här stagnationen.
Ja.
Man kan då behandla det också bara rent av mentalt genom att komma till insikter att den stagnerade energin som finns där på grund av det emotionella som inte jag kunnat befria mig från. Du kan jobba med det och komma till vissa fina platser inom dig och tillåta dig själv uttrycka och sätta ord på vissa känslor känslor som du fortfarande burit på. Men du kan också behandla det kinesisk medicin med akupunktur och örter. Och då kommer det inte trigga dig på samma sätt. Och vi kan ju då säga att det är adaptogena örter, de balanserar hormonerna så du inte är så på tå eller lätt irriterad. Ja, det är en förklaring. Men så finns den andra också förklaringen som är djupare. Just att de här frekvensen, energin i dem, skingrar stagnation. Och då kommer inte samma situation påverka dig på samma sätt.
Wow, häftigt.
Ja.
Och så spännande och intressant. Jag skulle vilja att vi pratade, hade ett avsnitt per liksom urt-te och bara går in och diskuterar, eller du får berätta mer om alla dessa funktioner och vilka energier de ska hjälpa till att få loss eller aktivera.
När jag flög över till Kina för att läsa hela läkarutbildningen så trodde jag att det var akupunktur som gällde. Men jag förstod att 80% av alla åkommor behandlas med örter. Och egentligen mer vad de kan göra. Det, så det här är den verkliga, riktiga läkkonsten.
Mm.
För att örter har ju människan använt sig av i årtusenden för att läka olika saker. Mm. Sverige, vi har ju också en väldigt rik örtapotek i Sverige. Det är bara att vi har glömt bort den helt enkelt.
Mm.
Men den finns där. De växer fortfarande. De växer där. Och ibland så det blir så ironiskt när till exempel här i Sverige vi har johannesört som är fantastisk antidepressiv. Och då är det som så, vi har, i vår ignorans, vi går förbi fält fyllda av johannesört för att komma fram till ett apotek för att ta en SSRI-medicin. När vi vet att johannesört är helt fantastisk.
Kommer direkt från naturen.
Ja.
Ingen fabrik, ingen processat.
Det är det.
Ingen rackare som tjänar pengar på dig.
Nej, men det finns ju där. Och det är naturens gåva.
Ja.
De är där. Och nu med det sagt, jag tror att antidepressiva har sin funktion.
Ja, jag vet att du tycker det. Jag vet att du har full respekt för liksom den svenska vården.
Ja, och jag har ingenting emot den. Mm. Men någonstans har det blivit lite skevt.
Mm.
Och till alla nu som får upp ögonen av könshört, kombinera inte det med antidepressiva. Det blir inget bra.
Har du haft patienter som har gjort det? Det kanske du inte får berätta.
Nej, jag har inte. Men det är en viktig sak. Man vet, vi har också vissa örter man inte ska kombinera med antidepressiva. Ja. Just för att ja, men örten är ju så pass bra så du kan inte kombinera med den.
Mm.
Det blir lite fel. Men hur som, tillbaka till örter och örtapotek. Det är det som människan har använt sig av det i alla kulturer världen över.
Mm.
Och någonting som är väldigt intressant är att där dina föräldrar kommer från Iran, ett otroligt stort örtapotek. Och om inte jag minns fel, kanske till och med världens första sjukhus.
Jaså.
Fanns, ja. I Iran.
Vi är duktiga på att påstå saker. Det är källkritiskt får man vara.
Ja, alltså grekerna också. Allt kom från Grekland tydligen. Men just det här att det finns en otroligt stor visdom i det.
Mm.
Och jag tror att det som är menat att vara för evigt det kommer komma tillbaka.
Mm.
Du kan inte förtrycka det för länge. För att människor är inte dumma. De rör sig mot det som funkar. Oavsett hur mycket du försöker förändra folks åsikter gällande saker och ting så kommer det som funkar och det som är sant och det som är äkta, det som de kan relatera med, det som de känner, det kommer fortsätta existera.
Det är så fint att du säger det, för det slog mig bara första gången jag drack mitt örtte och jag kokade upp det och jag hällde upp det och doften spred sig i huset och jag tänkte oj, 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 hur ska det här gå? Ska jag få i mig det här? Och jag kände genast att så här, det här kommer bli en utmaning. Och jag tyckte att det var beskt och bittert. Och visste inte riktigt vad det var jag fick i mig. Och kunde jag lita på det här? Och alla möjliga frågor som liksom dök upp. Men sen när jag började se resultat.
Mm.
När jag märkte, oj, det här gör skillnad på riktigt.
Ja.
Då var jag ju helt tagen.
Ja, jag vet, och ibland så kan det gå fort och det är nästan mirakulöst när vissa har haft symptom väldigt, väldigt länge.
Mm.
Och speciellt när det kommer till kvinnohälsan, vilket västerländsk medicin, med all respekt, det är inte att jag säger att de är dåliga. Det är bara att de har inga lösningar.
Nej.
Sorry, du har inga verktyg.
Mm.
Det enda du gör är att du tar bort, bara kapar mensen helt vid menstruationsbesvär och massa andra symptom.
Mm.
Och det är ingen lösning.
Nej.
Kvinnan behöver ju sin cykel.
Mm. Demantis, det här måste vi ha ett avsnitt om.
Okay.
Graviditet och menstruation och hur den svenska vården versus den kinesiska medicinen ser på det.
All right.
Mm.
Men då avslutar vi här. Om vi bara summerar lite grann.
Mm.
Vet ni vad? Låt det landa så som det vill landa. Det finns ingen summering i det här.
Ja, men stanna i lidelsen. Stanna i smärtan.
Ja.
Mm.
Ja, om det är någonting så är väl det. Tillit.
Tillit.
Ja, tillit.
Mm.
tillit att, att allt sker för en anledning och hitta mening i det.
Mm.
Det är för dig att hitta mening i allt det här. För allt det här då försöker få dig att växa.
Ja.
Så med det, vänner, Mina, tack så mycket.
Tack för den här veckan.
Tack för den här veckan allihopa. Jag önskar er allt det bästa. Kärlek.